Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag ska vara konferenser på engelska. Tänkte faktiskt efter ett litet varv om jag ens skulle tacka ja. Jag var inte säker heller efter jag hade tackat ja.
Nej, det är nästan värre när man har tackat ja. Alltså då känner man, när kan jag avbryta? Alltså jag kan verkligen obsessa över när det senaste liksom, datumet för att säga stopp.
Nej, det har jag aldrig ens haft en tanke.
Nej, det har ju jag verkligen för att jag...
Det är för att du skjuter upp.
Ja, exakt.
Jag är ju, kan jag vänta? Alltså, så fort jag känner det här kan jag inte, då avbryter jag. Abort mission. Det läskigaste för mig kan man tro är kanske att jag inte ska kunna uttalet. Det är liksom det första som kommer upp. Att jag ska säga, jag kan inte prata engelska.
Tillräckligt bra för det här.
Ja, men det läskigaste är faktiskt, hur ska jag lära mig det här? För att jag är inte så pass duktig på engelska att jag kan
wing it.
Prata, alltså kolla ner på pappret snabbt och så här, just det var det där jag skulle prata om och använda mina egna ord. Det kan jag absolut inte. Särskilt inte i en sån
pressituation. Nej, då är det svart där, i hela.
Ja, exakt.
Så att jag då måste, är det tunnelseende tillbaka.
Exakt, så jag måste lära mig vartenda motherfuckings ord. Och det har jag inte track record att vara så duktig på.
Det har du inte track record på att göra så enkelt.
Det är en av de sakerna som jag har sämst självförtroende med.
Att lära mig
säkert en text. För det är också, jag har så svårt att läsa texten först. För att man måste ju läsa den för att den ska komma upp i hjärnan. Och så måste man förstå vad man läser. Och sen ska man också komma ihåg. Så det är som det är tre steg som är för svårt för mig. Men jag har liksom ett Roman Empire som är från ett tv-program som jag tror hette typ Inget är omöjligt. Som var med Gunde Svan.
I guess Gunde Svan, ja.
Där man skulle lära sig jättesvåra saker, omöjliga saker i situationstecken, på då en vecka eller vad det kan ha varit. Och då är det ett avsnitt där det är en kille som ska lära sig alla namn på vad det nu var.
Så jag har ett minne av det här programmet.
Ja.
För jag minns en kille som skulle lära sig morsealfabetet.
Ja, men det kan ha varit en liten...
Och han misslyckades på första. Det var såhär kort, kort, långt, så bara, är det bara... Tyvärr! Han
var
inte väckad på det här. Nej. Det glömde jag ju aldrig. Han var inte väckad, jag kommer ihåg här. Han fick totalbläcka. Vet du vad jag tror du sa? Han hade inte övat den hela veckan.
Men i det här så var man ju med när de övade. Alltså, liksom hela avsnittet på en timme typ var att, alltså, inlärningsmetoder.
Jag känner att det här var samma program, för jag minns att det är Gunde Svan som står och säger, ska du säga nu?
Det som kan hända med den här killen var ju säkert att han tänkte att det första kommer jag kunna. Så han övade inte tillräckligt mycket på första.
Ja, men det var inte första, det var liksom, de bara spelade upp och så skulle han säga vilken det var. A, B, C, D, och vilken det var. Så var det R som var den första han spelade upp. Och då gissade han fel. Då sa han bara, gud, och så, nej, det var R.
Okej, det var inte att han ska komma ihåg att han ska kunna.
Han ska
då
kunna hela, okay, ja, det är 29 bokstäver någonting.
Nu var det i alla fall en kille som skulle kunna namnet på otaliga personer. Det var typ modeller eller skidåkare. Jag kommer inte ihåg.
Som alla var inne i studion. Eller bilder på dem.
Ja, det fick han ju komma på själv hur han skulle...
Jo, men jag menar, hur testade de honom på det? Då visade de en bild. Vem är det här?
Ja, precis. Ja. Men det han gjorde var, för han bodde eller jobbade på ett skidområde. Så han satte upp ett ansikte på varje sittlift.
Jättebra.
Och så stod han längst upp. Så kom det och kom och kom. Ja. Så han sa bara, ja.
Undermedvetet fick han in det.
Och det där har satt så mycket för mig. För jag kommer ihåg att han tyckte att det var så svårt. Och han kom på den här idén. Hur han skulle...
Du kände att det här är en mitt lag.
Exakt. Och han klarade det. Så att det är som att, att han klarade det har varit ett självförtroende som jag har tagit med mig i min alltså, Disney-ryggsäck.
Man kan göra det, men vi måste ha en plan.
Och jag måste ha tid. Mm. Och vi måste lägga ner jättemycket energi.
Ja.
Så fort jag sa ja till det här så kände jag att nu ska jag göra det här riktigt bra så att jag kan njuta på scen. Mm. Jag ska kunna vartenda ord.
Mm.
Men det kändes så jobbigt att jag skulle läsa. Och alltså, det känns som att det är så många dagar som jag kommer må så otroligt pyton.
Ja. Och då säger Hanna Happy,
vår kära kollega och vän, att hon någon gång har spelat in sig själv när hon skulle kunna något manus till någonting. Och det här, det var som att allt klaffade direkt i hjärnan. Ja, det är klart jag ska göra det. Lyssna kan jag göra 24/7. Ja. Alltså sätt hörlurar i mina öron.
Läsa kan du aldrig göra, lyssna kan du alltid göra.
Exakt. Så jag läste rakt från pappret innan jag ens började öva. Så läste jag hela mitt manus. Det blev ungefär 10 minuter. Klippte ihop det tight.
Mm.
Och sen har jag lyssnat på det där så många gånger så att nu är det som en låt. Eller som liksom...
Nu är det som att du vet, som när man var liten så visste man liksom vilka låtar som kom efter varandra på olika album. Man hör redan i outrot vad nästa låt ska vara.
Ja, och nu så har jag det där självförtroendet. Och jag har ju flera dagar kvar dessutom. Så att jag känner att det kommer gå så bra.
Mm.
Och det är så jävla härligt att känna att man kan någonting riktigt bra. För nu känner jag att när jag kollar ner på pappret så kan jag kolla på de där första orden. Och sen är det bara
då
som en trudelutt.
Ja, då
kickar
en hela.
Engelsk trudelutt.
Jingen är igång.
Så nu måste jag bara öva på att mena det jag säger.
Ja, gud ja.
Så att det inte blir för
mekaniskt. Inte säga det som en trudelutt. Och du ska ju också, det är pauser i här. Så du kan ju inte bara rabbla på.
Nej, men pauserna har jag ju, är ju också med i melodin.
Mm.
Jag har klippt med pauser.
Ja.
Så att pauserna känner jag också i kroppen.
Då vet du, nu är det dags för mig att gå av. Ja. Nu ska det på.
Alltså det här var ett genidrag av Hanna. Och jag hoppas att det kan hjälpa några av er i framtiden. Måndag, lika, olika.
Jag pratade om en feministisk bok som jag hade läst.
Ja.
Jag som verkligen inte läser faktaböcker.
Mm.
Inget intresse jag har. Och det har inte blivit starkare där intresset efter jag läste den här boken. Alltså den var ju väldigt, väldigt kort.
Ja.
Den var också lite gammal.
Mm.
Och det som jag ville ha av den fick jag inte av den.
Okej.
Okay. Jag ville att den skulle säga hur jag ska närma mig män i min närhet.
Mm.
För att hjälpa dem ut ur patriarkatet.
Mm.
Men det har jag inte fått veta. Utan jag har bara fått veta hur det ser ut för dem i patriarkatet. Och att det vore toppen om de också var med på det feministiska tåget. Men jag får inte veta hur. Men det var några stycken i boken som jag tycker var väldigt intressanta och som jag nu vill citera med dig.
Mm.
Så jag kommer läsa några stycken och så får vi se. Det är också, alltså det är jävligt komplicerad engelska och det förstår jag. Och alla som lyssnar, jag kommer liksom läsa det på engelska och sen får vi bena ut vad det betyder på svenska.
Mm.
Okay. The first act of violence. Eller kanske du som ska läsa, Lisa, som bara öva på din engelska.
Uttalet är fortfarande inte toppen.
Det är fortfarande svårt att läsa.
Ja.
The first act of violence that patriarchy demands of males is not violence towards women. Instead, patriarchy demands of all males that they engage in acts of psychic self-mutilation, that they kill off the emotional parts of themselves. If an individual is not successful in emotionally crippling himself, he can count on patriarchal men to enact rituals of power that will assault his self-esteem.
Mm.
Så det som den säger är att det första liksom som patriarkatet tar från pojkarna är att de inte får vara sig själva.
Mm.
De tvingar dem att liksom trycka undan alla sina känslor, alla sina som samhället anser vara feminina sidor, allt det ska bli bort och så kvar blir bara ett skal då som är krigar killen kvar.
Det är också att det är första act of violence, så det är det de börjar med att säga, det är inte mot kvinnor.
Nej.
Utan det är mot dem själva.
Sen börjar de utöva våld mot kvinnor.
Mm.
Det får de lära sig.
Mm.
Det är verkligen en sanning som Bell Hooks berättar för mig här.
Mm.
Och det är så hon har cred för. Att hon har sagt den här sanningen till mig. Och också att om du inte gör det mot dig själv så kommer andra killar göra det mot dig.
Mm.
Om du lär din son att han får en nagellack om han vill. Sen kommer han till skolan och då är det någon som får honom att må alltså, piss och pyton.
Ja, och absolut. Man kan ta såna här tydliga exempel som till exempel nagellack.
Mm.
Men det känns som att det är också så mycket sånt här att säga vad man känner. Ja. Eller bara liksom
bli
lite nedslagen om någonting. Eller känna sorg.
Alltså
eller?
Inte ens bara bli nedslagen om någonting, utan att ens förlora.
Mm.
Alltså det är som att killar aldrig får förlora.
Mm.
De får aldrig snubbla. De får aldrig bli rädd när någon hotar dem.
Mm.
De får aldrig ge sig när någon har börjat tuppa sig.
Mm.
Det ska tuppas in i döden.
Mm.
Det får aldrig finnas att man bara lägger sig.
Precis, de säger aldrig, du vet vad, det här är okej för mig.
Ja, vet du, det här släpper jag bara.
Ja. Nej.
Nej, då är, och det är liksom inte något de har valt. Utan de blir intvingade i att vara i ett konstant konflikt och aldrig få ge sig.
Mm.
Får inte lämna företräde i trafiken ens.
Nej.
Det är bara gasa som en galning.
Verkligen.
Så lever de. Mm. Vi läser vidare. Mm. Och den här handlar om sex och män.
Mm.
Most men and women are not having satisfying and fulfilling sex. We have all heard the notion that men come to relationships looking for sex and not love. And women come to relationships looking for love and not sex. In actuality, men come to sex hoping that it will provide them with all the emotional satisfaction that would come from love.
Mm.
Most men think that sex will provide them with a sense of being alive, connected. That sex will offer closeness, intimacy, and pleasure. And more often than not, sex simply does not deliver the goods. This fact does not lead men to cease obsessing over sex. It intensifies their lust and their longing.
Mm.
Och det här, alltså, det är så många killar som är liksom ofrivilligt sexberoende.
Oh.
Ofrivilligt runkberoende.
Mm.
Därför att de har ett hål. De var ju tvungna,
ja, men det är det enda sättet som de får känna närhet, ja, och där den får vara. För att sex är ju en sån connection.
Det är det, så det
ska
vara,
ja. Ja, precis, men den är ju så mycket stark. Alltså, eftersom de inte får visa känslor.
Mm.
Eftersom de inte får säga, och jag älskar det här, och det här känns jättebra för mig, och du gör så att jag mår så himla bra. Så säger ju de aldrig.
Nej.
Så när de, men de får ha sex.
Ja.
Och de får känna jättemycket då.
Endast då.
Exakt. Så då är det såklart att det blir jättestarkt.
Ja, det är det enda de kan tänka på.
Jag har aldrig tänkt på det.
Men också som hon säger, att kan du inte vara sårbar med en person även när ni inte har sex,
ja,
så får du ju aldrig det där djupaste.
Nej, nej, nej.
Så därför är de hela tiden då, det blev inte som de ville. De kan få smaka på närhet. Men bara en droppe. Så då måste jag ha mer och mer och mer och mer hela tiden.
Ja, verkligen. Alltså, det farligaste killarna kan göra är att bli connectad med en kvinna. Nu generaliserar vi.
Ja, ja. Det är det vi jobbar med den här podden.
Tidigt i livet. Alltså när de är unga. Jag la upp en video på TikTok där jag överraskade Henrik med den här fotbollsmatchen. Vi åkte till Liverpool. Och i början av den videon så kollar Henrik på mig och säger, varför kollar du på mig så där? Ska du fria?
Mm.
Och då är det jättemånga som inte vet vilka vi är som har sett den här videon. Och de vet inte att vi är gifta.
Ja.
Så då är det någon, antagligen ung kille då, som har skrivit, haha, oh my god, han blev så rädd att hon skulle fria.
Ah.
Och den har alltså så mycket likes.
Ja, för de tror att han säger, ska du fria nu? Det är det värsta som, exakt, kan hända mig.
Och,
utan att veta att han friade för 3 år sedan.
Ja, efter, ja, 6 månader.
Ja, exakt. Han var inte rädd för det.
Nej.
Just precis då.
Och det här rörde ju inte mig personligen, men jag fick ändå upp ögonen för att de är så rädda för commitment.
Mm.
Och de visar varann hela tiden. Oj, kolla den här stackaren. Han höll på att fastna på i hennes klor.
Ja, han fick en fotbollsmatch.
Ja.
Han hade tur att komma undan.
Ja, exakt. Du var bara så, alltså det är så mörkt.
Det är alltså, att ha läst den här boken är mörkt.
Ja.
Det är som att så mycket i världen styrs av, hon pratar jättemycket om att patriarkatet säger att det måste finnas en som dominerar och en som blir dominerad i allt. Och det är verkligen det som är hela tiden, att olika länder ska kriga med varann. Min militär är bättre än din militär. Mitt jobb är bättre än dig. Jag är chef, du är inte chef. Hela tiden.
Fotbollsmatcher.
Alltså, vet du när jag tänkte på att enda gången en kille får gråta, det är när någon har dött och när ett fotbollslag har förlorat.
Ja.
Alltså, och grejen är att är det någon gång jag skulle vilja säga åt dem att nu är det faktiskt inte okej att ni gråter, då är det
för fotbollsmatcher.
Då är det fotbollsmatcher. Jag skulle vilja gå ut och säga till varandra, du behöver inte gråta och du behöver inte gråta. Det här var ett spel, en lek vi höll på med. Nu kan ni gå hem och gråta över att ni inte är nära era egna bröder. Ja. Det är något ni kan gråta.
Barn.
Ja. Ja. Du kan inte ens kolla din son i ögonen och ge dem en puss på läpparna.
Mm.
Det är det de gråter över. Men de fick bara chansen nu när de missade en straff.
Mm.
Och det, alltså, jag kan bli så trött när jag känner att hur ska jag kunna övertyga alla dessa män om att inte en behöver dominera och en behöver vara dominerad. Det går att leva i, alltså att alla är jämlika. Och det som är viktigt är att vi är nära varandra och inte vem som har vunnit.
Mm.
Det är ju liksom en för stor uppgift, så jag kan verkligen bli.
Som inte heller passar alla personlighetstyper. Det är det som är så svårt. Det är inte bara så här, och vi ska frälsa alla med kärleken. Det är också, vissa bryr sig faktiskt inte om det.
Nej, vissa bryr sig faktiskt inte om det, men jag tror fler än som visar det, såklart.
Absolut. Jag skulle säga 70%.
Mm. Jag tror vi kan få upp det till 75.
Oh.
För får vi de första 70 att vara med, då är det ganska många av de där sista 25 som kommer följa med.
Mm. Mm. Det känns också som när jag kollar runt mig att de män som blir frälsta av kärleken, det säger sig självt, men det är ju de som blir kära på riktigt.
Mm.
De blir då ofta frälsta av en kvinna som ger dem,
jo,
då,
de som vågar öppna den dörren.
Ja, men jag tänker att när man blir så där riktigt kär på riktigt, då kan man inte bärga sig.
Jag tror att man inte kan bärga sig, men du kan ha känslan att stänga av
den. Ja, det kan man, absolut. Ja. Men det kan vara ett öppet fönster en viss tid.
Ja. Och de som stänger, alltså, hur mår de resten av livet?
Ja.
De är så ledsna. De är ledsna varje dag.
Mm. Det är nästan det största våldet som män gör på sig själva. De som har öppnat fönstret och stänger igen.
Det som är så vidrigt är att det är som att Hon pratar mycket om det, den här Bell Hooks, att hennes pappa har varit väldigt så här, bestämmer i familjen. Mm. Och mamman har varit följemannen som bestämmer.
Mm.
Och hon säger liksom att hennes mamma, hon liksom har gett patriarkatet, hon har gjort allt som hon skulle.
Ja.
Och hon får inget tillbaka.
Nej.
Så hon blir så bitter på...
Nästan tvärtom ju.
Exakt, får bara skit tillbaka.
Man tror kuvar man, sig.
Det är som att vara kristen hela livet och gå och följa Gud, och sen så dör man, så bara var inget.
Mm.
Så blir man så... Oh. Har jag gjort det hela livet då? Fast då kanske man har gjort något gott. Men här har man inte gjort, här har hon liksom sagt nej till sig själv. Och det är det som de här männen som stänger fönstret också har gjort. De förvägrar sig kärlek hela livet. För vad? De väntar på en belöning som aldrig kommer. Det finns ingen belöning på att gå runt och vara den här ensamvargen.
Nej, men det är ju den enkla vägen. För ofta så har de ju mer respekt. Och det är enklare att kuva sig för männen.
Alla säger du är helt rätt, du är helt rätt, du är helt rätt. De får så mycket liksom bekräftelse på att de är på den rätta vägen. Men kärleken lyser med sin frånvaro.
Sen kommer de hem till en då kvinna, när vi pratar om den här straighta relationen, som önskar sig någonting som de också ofta vill ge. Men det går ju inte i linje med allt annat som de har tackat ja till i sitt liv. Och då blir det den här jättedåliga cykeln som man ser om och om igen i relationer med kvinnor som: jag ville bara att han skulle se mig, jag ville bara att han skulle säga något snällt, jag ville bara att han skulle...
Hon säger till och med i boken
att när jag var ledsen.
Det enda som kvinnor som är feminister och antifeminister kan enas om är att de vill att män ska berätta mer om hur de känner. Det vill alla. Även de som säger åh, männen är de enda som är starka, så vi ska bara sitta hemma. Men de vill ändå att deras män ska berätta hur de känner. Det är det enda vi vill hela tiden. Det är så jag skriker, och de säger det är det enda jag inte får göra. Jag kan göra vad som helst. Jag kan kliva ved, jag kan sjugga av mitt eget ben, men jag får inte berätta hur jag känner.
Det är det farligaste som
det
finns.
Det får absolut inte. Det enda jag inte kan ge det. Okej. Okay. Det här är det närmsta vi kommer till att hon berättar hur vi ska göra. Hon kallar det för non-dominator culture. Det som hon vill till liksom, att nu har vi dominator culture, hon vill till non-dominator culture. Då säger hon så här: our work of love should be to reclaim masculinity and not allow it to be held hostage to patriarchal domination. There is a creative, life-sustaining, life-enhancing place for the masculine in a non-dominator culture. And those of us committed to ending patriarchy can touch the hearts of real men where they live, not by demanding that they give up manhood or maleness, but by asking that they allow its meaning to be transformed, that they become disloyal to patriarchal masculinity in order to find a place for the masculine that does not make it synonymous with domination or the will to do violence. Alltså att vi ska inte säga till män, sluta vara killar, ni borde vara som tjejer, utan att säga... Vad är det att vara kille? Det borde vara något annat.
Eller bara ge, alltså, inte något annat kanske egentligen, utan att du har det redan, men du behöver bara ge föda till den delen. Och skita i den andra.
Alltså
den är så barnslig också.
Den är jättepinsam, den är så pinsam.
Ja, men det är som att vi...
Det finns ingen pinsam med Putin och Trump som står där.
Nej, men det är som att de kanske inte var tonåringar. Vi håller på och smäller i dörrar, vi rymmer, vi ljuger.
Tugga med högt på bussen.
Och sen blir vi 18 barre. Och så slutar vi med den skiten.
Sakta men säkert. Så lägger vi det bakom oss.
Jättemånga killar gör inte det.
Det är helt rätt. Och det är därför deras liv... Alltså det är så jobbigt för dem att åldras, Lisa. För de tror att de är 16 år. Kroppsligt.
Det är också därför de vill vara med unga tjejer hela tiden.
De tror alltid att de kan ta vem som helst. Vem vinner, jag eller en björn? Då säger de jag. En björn!
Det säger de, verkligen.
Jag har berättat för dig nu om en björn, ett av världens farligaste djur. Alltså, jag pratar inte om en åldrad herre som bor inne i trapp. Jag pratar om en björn. Och de säger ändå, jag tror jag tar den. För de har sett på film.
De säger bara, vadå, vad får jag för vapen? Vad får jag, alltså, hur lång tid har jag på mig?
0,2 sekunder för björnen har redan ätit upp dig. Det är en jävla idiot.
Men nej,
alltså, du ligger utan huvud på marken. Fattar du vad jag säger?
Ja.
Du har redan skitit ner dig. Alltså tarmen, ringmuskeln har släppt. Förstår du vad jag pratar om? Och det är, jag tycker att det är så. Jag myser i att hon berättar att det finns en annan plats. Jag myser om att tänka på utopin där inte män håller på med kukmätartävlingar. Där de är mjuka och klappar på barn och hälsa på folk på gatan och hjälper andra män som de inte känner.
Hjälper andra kvinnor som de inte känner utan att vilja ligga med.
Det vore en dröm. De bara hjälper den.
De är också så starka så det vore
så jävla härligt. De har chipsen kunde... jag inte når.
Ja.
Tack för att du tar ner dem. Och sen vill jag inte ha en kommentar om mitt telefonnummer efter det. Okej, okay. Nu ska vi prata vidare om den här utopin. To offer men a different way of being, we must first replace the dominator model with a partnership model that sees interbeing and interdependency as the organic relationship of all living beings. In the partnership model, selfhood, whether one is female or male, is always at the core of one's identity. Patriarchal masculinity teaches males to be pathologically narcissistic, infantile, and psychologically dependent for self-definition on the privileges that they receive from having been been born male. Hence, many males feel that their very existence is threatened if these privileges are taken away. In a partnership model, male identity, like its female counterpart, would be centered around the notion of an essential goodness that is inherently relationally oriented. Okej, okay? Vi fortsätter. Ja, det här är mycket nu, men vi ska berätta sen.
Det är helt sjukt att du har läst den här boken.
Rather than assuming that males are born with the will to aggress, the culture would assume that males are born with the inherent will to connect. Och det här pratar Charlotte mycket om. Att hon tror att meningen med livet, och jag håller verkligen med, meningen med livet är relationer. Och det är det hon försöker beskriva här. Att istället för att vi ska lära män att meningen med livet är att de ska leva liksom enligt som de själva vill, så borde allting handla om att få kontakt med andra. Det är det som är vår mening på jorden.
Ja, vi är också flockdjur.
Ja, vi ska bara hålla på och connecta på olika sätt.
För att hjälpa och få hjälp. Och vi är ju en stor organism.
Ja, ja, och kan inte du det så kan jag det. Och ibland kan jag det, ibland kan... Alltså, det är ju så vi borde leva.
Ja, det är också därför vi har, som vi pratar om så mycket i den här podden, olika egenskaper. Okay. Annars hade vi alla, om det hade varit så att man skulle vara sin egen organism, då hade vi alla haft samma och lika mycket.
Eller så hade de som inte hade den som hade blivit dött. Ja. Punkt slut.
Men det är vi som ett pussel som ska haka i, jacka i.
Nu är vi som ett sånt där 3D-pussel man får göra på IQ-test. Så det är lite svårt att hitta hur det ska passa. Men once you do, en triangel. Det är som att vi har fått en sån underlig bild av att, och då menar inte jag när folk diskuterar vad är meningen med livet, utan vad vi liksom låtsas att meningen med livet är. Att man bara ska armbåga sig fram, roffa åt sig det bästa, hamstra allt som man har, vara rädd att någon ska ta saker ifrån en. Alltså det är liksom det vi håller på med hela dagarna. När allt vi bara ska göra är vad som fingrar som flätas.
Men det är ju dock som att det blir en falsk sån här partnership-stämning mellan alla killar. För de håller ju på och ljuger för oss.
Och... helt rätt, de är en jävla, vet du vad de är?
En bakterie.
Ja, jag ska berätta vad de är som du råkade berätta. Påminna mig om att det fanns för ett tag sedan. Råttkung. Det är det värsta jag vet. När jag tänker på det så får jag nästan alltså panik.
Men nu har det kommit fram att det kanske är människor som har knutit svansarna efter råttor har dött. För det har aldrig, det finns
skojar
inte...
Skojar du? Åh gud. Jag mår sämre och sämre. Vad säger du? Vad berättar du nu? Du berättar att människor går och knyter upp svansar på råttor. Vem gör detta råttor? Det är han som gör det, råttor.
Själva råttor. Patriarkatets konung.
Han går och knyter fast.
Nej, men det finns råttkungar på olika då museum där man har hittat. Ja, men man har aldrig sett en levande
råttkung.
Ja. Så antagligen så är det människor då förr i tiden som har knutit ihop råttor så att det har blivit en råttkung.
Jag mår så illa. Vi måste börja med att berätta för alla som inte vet vad en råttkung är.
Okej.
Okay. Take it away. Jag kan inte säga det.
Det som är sägnen är att det är jättemånga råttor på en liten plats som är så tajt med varandra så att de fastnar i varandras svansar.
Ja.
Vilket jag synar i sömmarna.
Ja,
för att råttsvansarna kan ju inte jacka i varandra. Alltså, de är just...
Lisa, vi pratar om väldigt litet utrymme.
Ja, då ska de då ha jättestressat röra så att det blir en riktig knut.
Ja.
Och sen dragit åt olika håll. Ja. Absolut. Och det här görs då så att det är då 20, 30, 40-tal råttor som sitter fast med varandra.
I svansarna, om ni googlar så kommer ni se att det är liksom råtthuven utåt och svansar inåt på något jävligt äckligt
och vis. Det som jag också kom på då häromdagen, om det är så att det här har skett, är ju att jag kom på att de börjar säkerligen äta varann.
Du berättar sån sak för mig. Alltså jag knappt ätit frukost idag. Jag mår inte bra, jag vill inte.
Ja,
jag bara har druckit en smoothie och den kommer nu komma upp. Jag vill inte tänka på
det. Antagligen så är det så att det är någon som har knutit ihop råttorna. Då får vi hoppas att de gjorde det efter de hade dött.
Ja, men det är också, vem är det som har varit där nere? Det är det jag inte vill tänka på. Ja, i alla fall. Det är så jag menar att patriarkatet håller på. Att de knyter ihop sig till varandra. Och vad bildar de? Det är det som är med råttkungen, är att man liksom tvinnar sig fast på ett vis att man till slut inte kan ta sig loss. För de här råttorna sitter ju sen fast i varandra. Och det håller grabbarna på med. De säger, oh, det är inget fel på Johnny Depp. Han är Captain Jack Sparrow.
De sitter fast i varandra, men de febrilt försöker ta sig därifrån hela tiden.
Ingen kommer loss.
Nej.
Och det är ju som att i början så verkar det som en bra idé. Det är som att någon pappa eller någon storebror säger, knyt fast det här.
Det är jättetryckt, det känns
sen
jättebra.
Sen sitter man fast. Och på andra sidan så någon tjej och säger, här finns det kärlek.
Ja, här, varsågod, här är jättelugnt och skönt.
Ja, då kommer inte
du
loss.
Behöver inte äta varann här borta.
Ja, ska vi läsa nästa. Hon har tagit med ett citat här från en Masai. Mm-hmm. Det är som att Masaierna är ett folkslag som lever någonstans i Afrika. Och de har liksom blivit go-to för när man ska prata om en kultur som är väldigt liksom singulär. Mm-hmm. De lever på ett väldigt eget sätt. Mm. Och vi fascineras hela tiden av Masaierna. Det är som att man kan nästan åka på turné och bara titta på Masaier. Mm. Det finns också en ganska känd bok om en holländsk kvinna som åker på... Och de måste nästan bo i Kenya, i alla fall runt där. Hon åker på en safari med sin fästman. Hon är förlovad. Och när hon är på det safari så ser hon en Masai-man och blir så besatt av honom.
Wow.
Att hon lämnar sin fästman, hon stannar och bor hos honom.
Nej, vad fint.
Fint är fäste, fan, det vi ska säga. Men hon gör det i alla fall.
Jo, men hon går ju efter, alltså förstår du hur starkt hon måste känna?
Jo, hon kände jättestarkt, Lisa. Mm. Men jag vet inte vad det var hon kände. Mm-hmm. Jag är inte säker på att det var kärlek hon kände. Mm-hmm. Hon kan verkligen ha känt att hon ville äga honom på ett lite obehagligt vis.
Då var det inte
härligt. Och hon, ja, det är bara en lite underlig historia.
Men vadå, tror du inte att det kan vara att, för jag antar att du ska komma till nu att de här är jättejämställda i den här?
Nej, det ska jag inte säga att de är. Nej. Jag har läst hennes bok och där verkar det vara, alltså det är liksom ett väldigt annorlunda sätt att leva, mycket mer liksom primitivt.
Jag trodde det skulle komma till att där är män och kvinnor jämlika, att hon såg det i den här mannen och därför vill inte vara kvar med
sig. I wish att det hade varit så. Mm. Men där lever man ju också kanske mer, istället för att bry sig om vem som är bög och inte, så bryr man sig om hur man ska överleva och inte.
Mm.
Och då blir ju vissa saker viktigare och vissa saker oviktigare. Men i alla fall så finns det tydligen då ett känt citat från en liksom äldre Masai-man som någon har frågat: vad gör någon till en bra krigare? En bra Masai-krigare? Mm. De har liksom jägare och sådär. Och då svarade han så här, vilket är intressant: I refuse to tell you what makes a good warrior, but I will tell you what makes a great warrior. When the moment calls for fierceness, a good warrior is very ferocious. And when the moment calls for kindness, a good warrior is very tender. Now, what makes a great warrior is knowing which moment is which.
Mm.
Och det är det här som patriarkatet inte låter oss få välja.
Kan du säga på svenska?
Ja, han säger så här: om du är en bra krigare och du behöver vara aggressiv, då kommer du vara aggressiv. Om du är en bra krigare och ställs inför något där du behöver vara mjuk, så kommer du vara mjuk. Och sen säger de, om du ska vara en fantastisk, då ska du veta när du ska använda vilken. Så du ska kunna se skillnaden på när du ska vara mjuk och när du ska vara hård. Och det är det liksom, jag upplever att många killar som älskar patriarkatet, de tycker ju hela tiden att de måste vara aggressiva för att någon, vem ska annars försvara alla tjejer?
Mm.
Vad ska ni göra då om inte vi kommer att försvara er?
Mm.
Men de har inte den här distinktionen.
Mm.
Vi behöver inte alltid att du ska, alltså om någon raggar på mig på krogen, då behöver inte jag alltid att du ska komma in och skalla honom.
Nej.
Det är inte det jag söker. Jag söker inte en dansk skalle från min pojkvän.
Mm.
Ibland vill jag bara att du ska kunna ta det och säga wow, det är klart han gillar dig, du är ju husrätt som helst. Ska vi gå till McDonald's? Men det är som att så många killar inte har fått lära sig när de ska göra det här valet. Och de får aldrig välja att vara den mjuka, aldrig att välja att ta den snälla, mjuka vägen. Utan de ska alltid gå på högsta cylindern och banka sönder folk.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Dags för Dymo Stockholm tänker högt.
Det finns två saker som jag pysslar med som jag romantiserar väldigt mycket. Men som jag skulle vilja säga att jag romantiserar med all rätt eftersom att jag svarar väldigt bra på dem. Så att jag romantiserar dem med grund helt enkelt. Och de två grejerna är tända ljus och takeaway-kaffe. Alltså har jag en pissig dag och sitter på tunnelbanan hem och vet att liksom, när jag kommer hem så ska jag bara få tända mina ljus. Alltså jag vet att det bedrövligare blir helt enkelt mindre bedrövligt. Och det härliga blir ju enormt mycket härligare enligt mig när man får tända ljus och skapa den här perfekta, liksom varma atmosfären som det blir av levande ljus. Alltså jag mår så jävla bra av det. Så jag har inga planer att sluta whatsoever. Jag har verkligen inga planer på att sluta romantisera takeaway kaffe heller, för fy fan vad det har en förmåga att liksom på 0,1 sekunder bara försätta mig i main character mode. Jag blir liksom Lorelai Gilmore på alltså en nanosekund. Och jag blir så jävla liksom, jag vet inte, det är verkligen en känsla av oövervinnelighet. Och som att det är som att jag har köpt liksom flytande självförtroende faktiskt. Jag svarar så jävla bra på det. Och det är inte samma, jag har verkligen försökt att det ska kännas likadant med sådana här återvinnings, vad säger man, du vet, ja men ni vet sådana här kaffetermos här, som man då kan köpa på Åhléns, att man ska köpa ny kaffetermos varje jävla gång. Det blir inte samma sak tyvärr. Alltså det är, jag måste också få dragit liksom kortet. Jag måste fått gått in i butiken och köpa kaffen. Det är går tyvärr för att jag ska få den här main character-känslan. Det är synd, för det fuckar hållbar utveckling och ekonomi och lite andra saker. Men ja, som det ser ut nu i alla fall så är det takeaway-kaffe för fulla muggar. Literally, för Charlotte. Någonting som Charlotte däremot verkligen borde sluta med, det är att jag måste skärpa mig med att få för mig, alltså jag får då för mig att om jag någon gång skulle hamna i en primitiv stuga där man diskar utomhus, där diskstationen är utanför stugan, så man ska liksom diska i det fria, att jag då får för mig att jag ska gå från att hata och diska, som jag har gjort i hela mitt liv, till att då plötsligt bli liksom världens jävla diskdrottning. Det är för, alltså jag fattar inte hur det går ihop i mitt huvud. Det är som att jag då tror bara att för att jag ska stå i någon jävla slänt underbar himmel bredvid någon gran, så ska jag tycka att det är jättehärligt. Alltså det måste ju vara oändligt mycket bökigare egentligen. Det är någon jävla dunk då med vatten som, den är väl tung förstås, och slippery, den glider och jaha, och diskstället, och vart rinner vattnet ut, och man måste hämta och fylla på, och man måste vara sparsam. Jag är verkligen inte känd för att vara sparsam. Det är bara att kolla på mina olika foundations och parfymer. Alltså det är liksom 2 dagar kan man ha en parfym, eller på att säga. Men alltså det är så jävla absurt. Sen så är såklart once in a blue moon, alltså att det är fredag och Alex och Sigge har släppt poddavsnitt och solen lyser. Ja, och jag står i någon jävla negligé och är brun. Ja, okej. Okay. Ja, då var det trevligt och diska 2 tallrikar som det lägger en liten smörgås på. Men att behöva diska flera gånger varje dag i stormen Gudrun, för att det är det som händer i det svenska vädret. Ja, jag kan ranta runt i ringen som ni märker om den här punkten, men det är bara så obegripligt att jag tror att jag ska bli diskguru bara för att diskeländet är placerat utomhus. Ja, we're moving on. Att inte ha planer är nästa punkt på listan över saker som jag måste sluta romantisera. Alltså det är förskräckligt och förärligt att jag fortfarande tror att jag kan haka på det här tåget. Alltså bara för att jag hör att andra tycker att det är det härligaste som finns. Att det är liksom en ganska vanlig grej att höra att såhär, åh gud, vi ska bara liksom ta det som det kommer. Helt utan planer, gud så skönt. Vi ska bara se vad som blir manjana. Alltså om jag gör det mer än 3-4 timmar, då letar jag rätt på nummer till killar som ghostar mig för 5 år. Alltså bara för att något måste hända. Så det kan ju bli förödande konsekvenser. Jag ska absolut inte ha en helg utan planer. Då blir jag ensamseglare och börjar liksom tänka jätteknäppa tankar och hamnar ute på stormiga hav som jag absolut inte liksom behöver befinna mig på. Nej, det måste jag sluta romantisera och tro att jag tycker att en sån grej är härligt. För att när jag hamnar i de helgerna så mår jag verkligen, alltså R-O-T-T-A. Sen så är det ju också lite märkligt att jag får för mig att varenda gång, för jag får ju verkligen för mig att jag ska plugga då och då. Jag tycker ju att det är kul. Jag tycker att det är skitroligt att ta de här kurserna. Men en stor anledning varför jag tycker det är kul att plugga, det är ju för att innan pluggeriet drar igång så romantiserar jag ju hela processen och tror att jag liksom, att det ska vara jättehärligt att hitta kurslitteraturen. Åh, jag ska minsann hitta mitt lånekort i någon byrå och gå runt på liksom stadens alla bibliotek då. Jag kommer ha någon termos med mig och sitta där och överstrykningspenna och laminerat bokmärke för ryggsäck. Fan vet jag vad jag får för mig att jag ska liksom bli någon som inte finns. Och och den här liksom sitta på fik och vara någon jävla mysterious girl och skriva tenta. Ja, absolut, för det är verkligen så det ser ut. Alltså jag sitter ju med stripigt hår i sängen och skriker, alltså 4 dagar innan, alltså det är ju kaos. Jag har ju ingen som helst studieteknik. Och ändå så romantiserar jag att plugga när jag har pluggat så jävla många gånger och det har alltid varit med liksom livet som insats. Det har, jag har liksom fått betala i blod för att få G på de här jävla kurserna. Men ja, och vad ska jag göra i sommar? Plugga! Alltså det... Ah, fy fan alltså. Det är helt obegripligt. Sista punkten är också jävligt märkligt, att jag romantiserar att vara barfota. Alltså att fast jag har en historia av att liksom ha konstant mer eller mindre glas och stickor i fötterna för att jag då envisas med att vara barfota, så är det fortfarande att jag känner att, oh my god, man kanske ska ta av sig strumporna och unna sig. Att jag romantiserar den grejen. Jag kan till och med romantisera att känna som att, så här, att jag är snäll mot mig själv när jag går ner utan strumpor i sneakers. Alltså det är ju till och med, det vet jag ju många som hade liksom haft som någon så här, på så här icklista typ. Det är väl typ på allas icklista. Alltså att inte ha strumpor i skor, det är väl någon jävla budord typ, mer eller mindre. Det, och det, jag fattar ju, alltså man får ju verkligen, alltså det som händer är ju att det börjar stinka och man får köttsår på, alltså båda hälsenorna. Så att jag rekommenderar ju inte till någon. Men ändå så romantiserar jag det och tycker att så här, åh vad härligt att man är snäll mot sig själv för att jag går runt barfota. Nej, ja, det måste upphöra. Det kände jag faktiskt nu när jag sa det. Den där punkten kommer jag försöka ta tag i ASAP faktiskt. För att man blir dessutom väldigt kall. Jag är ju barfota liksom för tidigt. Jag är barfota i mars. Alltså man får ju liksom bända tårna när man väl kommer in sen. De är ju helt, alltså stenfrusna. Nej, det där är skärpning. Men jag är nyfiken på att höra Lisa och Emily. Vi tycker ju att hela Sverige romantiserar picknick ju. Det har ju vi rantat om i den här podden flera gånger. Finns det någonting som ni romantiserar som ni måste sluta med ögonblickligen? Berätta gärna.
Jag tycker mig höra en röd tråd mellan de grejer som hon inte ska sluta romantisera och de grejer som hon behöver sluta romantisera. Och det är att de grejer som hon behöver sluta med är saker som hon vill bli sedd för utanifrån. Mm. Alltså inte saker som faktiskt ligger i henne, som hon känner när det är tända ljus. Mm. Hon vill stå ute och diska för att det är en person som ska se henne utifrån när hon står där och diskar.
Och kolla desto självåt.
Hon vill plugga och då säger hon hela tiden, jag vill sitta på det här kaféet. Hon pratar om hur hon ska se ut.
Det finns ju verkligen en meme som är, ja, när jag berättar för folk att jag pluggar.
Ja.
Och då är det bara, då är det hur som helst. Och sen, ja, när jag faktiskt pluggar, alltså då ser man ju ut som den där räven som inte vill gå på morgonen. Vilken räv?
Jag tror att det är en väldigt lätt bara tankelek att så här, gör jag det här för mig själv eller gör jag det här för hur andra ska se mig? Mm. Som ju ganska lätt hjärnan kan lura. Ja, men du vill ju det därför att du vill vara den här personen. Men att vilja vara en person, det är ingenting man ska romantisera.
Jag romantiserar väldigt många saker. Mm. Alltså, dagligdags.
Mm.
Jag tycker mycket om att lägga ett skimmer runt saker som jag tänker på.
Ja.
Jag romantiserar jättemycket att ha en stuga.
Mm, just det. Det gör
alltså, jag tänker på det 5 gånger i veckan.
Och känner du att det är något som är i linje med verkligheten?
Nej.
Känner du då att du behöver sluta romantisera det?
Nej. Nej. Jag kan fantisera vidare.
Det handlar ju också om att romantisera kan ju vara att drömma.
Ja, precis. Fantisera.
Exakt. Men
jag
kanske...
fantiserar om en stuga.
För romantisera...
Men jag håller mig från att köpa en.
Mm. Vi kanske måste fastslå att romantisera är när man gör någonting.
Aha. Ja, precis.
För att det här ska bli lättare för oss att gå igenom.
Bra, okej. Oh, då måste jag tänka. Men jag känner verkligen igen mig i en helg utan planer. Och det beror på också, tycker jag, varför tempo är i veckorna.
Mm.
För det har verkligen funnits stunder i mitt liv när jag varit, åh gud, i helgen ska jag bara, alltså folk som jobbar helg, alltså då är det ju när man känner
en... Men är det inte då att man behöver en planlagd, inga planer?
Jo, inte jag.
Nej.
Men många behöver säkert det. Mm. Men nu för tiden känner jag en helg utan planer, alltså 72 timmar åt helvete.
Mm.
Jag vill ha någonting att göra.
Mm.
Nu när alla andra är lediga.
Mm.
Så jag kan få träffa dem.
Mm.
Jag får gå en promenad och titta på en film.
Jag romantiserar nog vissa av mina projekt som jag sätter igång.
Mm.
Som tar avstamp i ofta en dröm som inte har så mycket liksom...
förankring i verkligheten.
Framförallt att jag hoppar över alla steg mellan och allt som
jobbet.
Måste. Ja, jobbet. Exakt. Jag romantiserar målet i olika
precis,
projekt.
Du romantiserar att stå och prata engelska på scen. Du glömde.
I wish. Nej, men till exempel mitt klädföretag Unlock 7 som jag startade. Det är ju en typisk sån grej som jag fantiserade om och sen romantiserade fram och gjorde. Och som ju blev helt åt helvete för att jag tyckte inte det var kul. Och såna saker måste jag bromsa mig ganska mycket i att sätta upp projekt som jag blir fast i. Jag romantiserar ju det.
Mm.
Att jag ska ha den här butiken. Jag ska alltså ha den här produkten. Jag ska massa saker som jag skulle bli fast i. Och jag passar inte med att vara fast i saker. Så det romantiserar jag verkligen. Och jobbar med jättemycket att sluta med.
Ja, att istället bara låta fantasin vara fantasin.
Mm.
För det är ju jättetrevligt.
Ja, och förstå att jag ska vara i den där drömmen. Och den drömmen kan bli verklighet. Men då måste andra sköta det andra.
Mm.
Jag kan inte sätta ihop ett team. Bestämma vem som ska göra vad,
öppna
när.
Och stänga butiken varje
dag. Nej, då vill jag skolka och så är det jag som är chef.
Jag skolkar för mig själv. Jag ska berätta vad andra romantiserar som jag tar starkt avstånd ifrån.
Mm.
Äta middag på restaurang med sin partner.
Oh, det är det bästa jag vet.
Jag vill inte mer! Jag gör allt!
Mm.
Det är tyst där inne oftast. Mm. Knäpp! Tyst.
Det krävs ofta någonting som vi tar till här i podden. Det är alkohol.
Jo, men ska jag verkligen behöva vara full för en njuta?
Nej, men inte full. Det handlar ju om att du har gjort någonting hela dagen. Det har varit liksom splittringar. Den ena har varit på det ena hållet, den andra har varit det andra. Sen har ni gjort det fina och sätts. Och så blir det pirrigt av att man tar det där glas vinet och blir helt lugn med varann. Och babblig.
Stryk, stryk, stryk. Allt du skrev kan du bara stryka.
Alltså, den
jag hatar att göra mig fin.
Ja.
Jag hatar att det är andra människor som sitter och pratar.
Mm.
Det är så vidrigt att jag ska behöva höra andras kommentarer. För de pratar oftast bara om bajs.
Mm. Mitt roligaste intresse är att lyssna på det, andra prata om bajs.
Jag äter på 5 minuter.
Det måste,
5 minuter!
Där måste man faktiskt hitta... Jag och Henrik, vi älskar båda lika mycket att äta på restaurang tillsammans. Och vi äter också alldeles för snabbt. Så nu har vi bestämt oss för att vi måste alltid ta in en förrätt som vi delar på.
Mm.
För att inte vi ska bli klara på 10 minuter.
4 minuter
på
restaurang.
Det är inte kul faktiskt.
Nej, jag orkar faktiskt inte göra det mer.
Nej.
Ta med sig mat och sätta sig på en bänk. Det är det bästa jag vet. Att vara inne på restaurang när det är... Och, alltså jag måste ändå be alla restaurangägare nu. Mm. Kan ni snälla sätta på musik?
Ja.
Hur kan det vara tyst på 90% av restauranger jag kliver in på? Då menar inte jag så här mitt i centrala Stockholm.
Mm.
Nu menar jag på Slotts Resort.
Mm.
Spa-anläggning.
Mm, där är det tyst.
Mm. Alltså det räcker med lite i bakgrunden.
Då sätter jag alltid på telefonen bara. Jag lägger på bordet, alltså jag klarar inte det.
Nej, jag tycker också det är
jag skiter alltså. I. Jag tycker också att jag upplever att de runt omkring blir också nöjda när jag sätter på.
Ja, för de slipper höra vad du pratar om med din alltså ditt sällskap. Ja.
Men jag måste säga att när jag har varit på restaurang med Henrik, vi är aldrig så nära. Alltså då har vi pratat om jobbgrejer, roliga saker vi har gjort för Tellis i relationen. Vi har pratat om oro, vi har haft löst upp knutar.
Nej, det är inte det som händer mig på restaurang. Och det är inte många runt mig heller som
nej,
händer.
Nej.
Det är få som upplever det du pratar om nu.
Mm.
Men det romantiseras och alla tror att de ska göra det.
Mm.
De har kollat för mycket på Sex and the City.
Mm. Sen sitter de tysta med varsin telefon.
Ja,
för vad... Det kan jag säga, det är jag och Henrik också.
Jo, men för vad ska göras när man sitter mitt emot som två stollar?
Mm.
Och det är så tyst där inne så att man kan inte andas utan att andra hör.
Man måste sitta bredvid,
det
måste vara musik på, man måste dricka ett glas vin.
Ja, visst.
Trissen.
Ja, och för mig är det också, ja visst jag kan göra den där trissen, men för vad?
Mm.
För vad?
Mm.
Alltså ja visst, jag kan ta en Valium så jag kan gå på restaurangen. Men var det värt det? Nej.
Jag romantiserar ju verkligen också att sminka mig och klä upp mig.
Mm.
Det är ju... Jag vet inte om det kanske snarare gränsar till mitt största intresse. Men det kan jag ju göra även om jag inte ska hitta på något.
Mm.
Och det ger ju en slags romantisering med mig själv.
Mm. Då är det mer som takeaway-kaffe. Du får main character syndrome.
Exakt.
Det är en bra romantisering.
Absolut.
Mm. Den ligger på positiva listan.
Mm. Både restaurang och er morning.
Det finns också en vinst i att ta in de här romantiseringsgrejerna i de här grejerna som man måste klara av. Till exempel, Charlotte ska plugga en kurs. Då måste hon ju tänd ljus när du sitter och pluggar. Eller bestämma att du får köpa en takeaway-kaffe varje dag som du läser på den här kursen. För att du liksom motiverar dig själv. Och något som funkar väldigt bra är ju, som du gör, filma dig själv.
Mm. Oh my lord.
Eller alltså liksom, säg till andra att du ska göra det så att du måste sen göra det.
Precis, ta ett foto när du är på gymmet.
Ja, exakt. Då blir det som att, då var det gjort och nu kan andra bedöma mig. Alltså nu menar vi för att få bra grejer gjorda.
Mm.
Exempelvis skriva en tenta.
Men det är ju en form av romantisering också, att visa utåt. Sen är ju det som jag inledde det här segmentet med att säga att det kanske inte kommer från det bästa stället.
Nej.
Men man kan verkligen ta sig igenom saker som du säger, som är tråkiga eller jobbiga genom att romantisera dem genom att visa för andra.
Oh, jag kom på en till grej som alla romantiserar. Charter.
Mm.
Resa till solen.
Sola.
Var på stranden, Lisa. En dag på stranden.
Det är, alltså, på stranden.
Det är ett straff de pratar om.
Mm.
Oh, det finns inget värre. Jag är så varm. Mm. Jag är så trött. Jag
känner blir brun är starkare än
jag allt. Känner ingen hunger.
Nej.
Vilket innebär att jag blir förbannad.
Mm.
Jag har sand överallt.
Mm.
Det kliar, jag är så torr. Mitt hår är som en råttkung. Det är så hemskt.
Mm.
Det är alltså det är den värsta platsen på jorden.
Det som funkar för mig där är att göra mig fin igen. Alltså ha en fin bikini.
Du pratar nu, Lisa, alltid när jag beskriver vad jag gör, då berättar du bara så här, jag för att stå ut. Ja men
Nej, men för då mår jag bra, men jag vill inte vara där mer än 2 timmar.
Då är det inte en dag på stranden.
Nej.
Då är det 2 timmar på stranden.
2 timmar på stranden.
Jag
vill lyssna på en podd, jag vill känna mig fin i håret. Jag vill ha en fin bikini, jag vill vara
inskådd. Men du badar inte heller.
Jag badar absolut inte.
Nej. Och då, varför är du på stranden? Gå lägg dig hemma. Stranden är till för badare.
Mm.
Och jag älskar att bada. Jag vill jättegärna vara på en brygga eller en klippa. Jag vill absolut inte vara nära sand. Och jag vill gå hem i rimlig tid. Jag vill också aldrig helst vara där på kvällen. Det är jättetrevligt.
Oh my god, sista timmen när folk börjar gå hem, så jävla mysigt.
Då är jag inte där. Jag kommer absolut efter folk har gått hem. Alltså sista timmen är nästan värsta timmen, tycker jag. Oh, då snurrar det, så då känns det som jag ska svimma. Om jag är där sista timmen. Åh gud, då har någon pressat mig så jävligt.
Jag romantiserar ju verkligen. Om jag ska placera mig själv på charter, så är min bästa tid när man har kommit hem från stranden eller poolen eller vart man nu har varit. Man har gjort någonting på dagen, duschat, gjort sig i ordning. Alltså då finns ingen gång jag mår bra.
Duschat, gjort sig i ordning. För mig ser det ut så här: duschat, somnat 4 till 5 timmar. Jag måste ta igen mig, jag är helt slut.
Ja, men man kan absolut ta en halvtimme innan man duschar.
Halvtimme?
Nej, duscha halvtimme, ja. Sminka sig,
ja.
Musik,
ja.
Alltså, åh.
Och fy, det där är nästan min värsta tid.
Man har, alltså middagen kvar ju, som är mitt bästa.
Det värsta är kvar.
Parmiddagen är kvar.
Gud, jag glömde till och med middag utomlands. Det är värsta middagen. Åh, jag är så varm. Fy, jag mår så dåligt. Och alla är så otrevliga. Och fy, folk är så hemska. Folk är så hemska på charterorter så att jag klarar inte av
det. Nej, det är verkligen svårt att förhålla sig till människor där. Folk romantiserar också sex på ett helt otroligt sätt.
Ja.
Det tycker du väl?
Jo, men jag bara tänkte, det jag funderade på var om du menar, för när du sa romantiserar så tänkte jag romans. Och därför fick jag att det skulle vara så där romantiskt sex. Så då tänkte jag, pratar folk så mycket om det, så tänkte jag, eller menar hon bara att man ska knulla överallt hela tiden?
Ja, alltså att romantisera att sex är något härligt. Precis, att sex samma sätt som
hela tiden.
Charter och parmiddag. Alltså någonting som folk tänker är 10 av 10 härligt och ska göras hela tiden. Och att det är enkelt att göra det bra.
Nej, det är
det. Alltså det är det som är romantiserat. Ta någonting som teorin är härligt.
Renovera ett, och så får man se slutresultat. Jo, men hur mådde de emellan?
Exakt.
Men sanningen är att det är ett helvete av sex.
Nej, men att det är ganska svårt att få till bra sex ju.
Absolut. Det kräver energi.
Det kräver energi, och det kräver ibland också att ta ner ribban. Vilket är svårt eftersom det romantiseras.
Det är ju en sån jävla press. Ja. Alltså det är som att man kan nästan, alltså det känns som att man har publik som bedömer och säger att det här var inget bra. Allt det här som pågår nu är fel. Okej, ja, jag hade ganska kul, men nej, fel. Ni borde inte ha gjort så, ni borde ha gjort så. Du var ful när du gjorde det där. Man börjar si, men det måste vara minst si och så många ställningar. Annars är det inte ett fullbordat samlag.
Ja, verkligen. Jag tänkte på en grej. Så när Charlotte sa att hon gillar att tända ljus. Det är att jag ser inte mig själv som en sparsam slash snål person.
Nej.
Jag släcker inte lamporna när jag går ut i rum liksom. Men när Charlotte tog upp det här med ljusen, så slog det mig, och jag la det i samma låda som något annat som jag också ska berätta nu, som jag kommit på mig själv för några veckor sedan, som jag inte gillar hos mig själv.
Nej.
Och med ljusen så är det så att jag snålar med ljus.
Det där är en fälla man kan hamna i.
Ja.
Det är samma som att snåla med någon kräm man gillar jättemycket. Åh, min favoritkräm.
Ja, men alltså, jag har hur mycket ljus som helst, och det är inte,
det är som att man tycker att det är så jävla trevligt att använda dem. Ja. Man ska spara på det. Det är som att ha något vin hemma som man säger, det här ska vi dricka när det är speciellt.
Exakt.
Och så händer det aldrig. Ja. Drick det nu!
Ja, det gillar jag inte. Och sen har jag också kommit på, för nu har vi garderober med, som tänds automatiskt när man öppnar garderobsdörren. Och det är som att jag tror att de lamporna är liksom mer värdefulla och drar mer än lamporna i taket. Samma sak med min sminkspegelslampa.
Spara på de lamporna.
Alltså,
det är lyxlampor.
Det är lyxlampor.
De får bara användas.
Och så lampa till min sminkspegel. Jag tänder den, direkt när jag sätter mig, direkt när jag går därifrån, så släcker jag, fast jag ska komma tillbaka igen. Alltså det kan vara att jag ska gå ner och, alltså jag ska gå ner i 10 minuter och göra någonting, och sen ska jag upp igen. Alltså jag ska lägga mig i vänstra filen, för jag ska svänga vänster, men ändå, förstår du? Man har säkert mer sådana där grejer som bara har blivit fix i det. Självklart ska man släcka lampor. Det är en dålig egenskap jag har, att jag inte gör
men
det så
du,
mycket.
Du menar att det liksom är att du inte reflekterar så mycket över det, medan med ljusen reflekterar du för mycket.
Ja, och med lamporna i garderoben som också jag skulle kunna använda som en lampa. När jag ligger och kollar på serier i sängen så kan jag lika gärna ha det tänt i garderoben. Men det är så att min hjärna
tänker
lyxlampa, lyxlampa, diamantlampa.
Stopp Lisa. Det är som att en förälder har sagt att det där är...
Det kan dock i och för sig kanske ha att göra med att jag tänker ett steg längre, att jag tycker att det skulle vara väldigt svårt att försöka komma på hur jag ska byta den lamporna.
Men det första jag tänkte när du sa att du inte vill använda dem, då tänkte jag, hon vet inte hur man byter.
Nej.
Så du vet att dess livslängd är bara x antal minuter. Så det är bara spara dem. Save for this. Ja, alltså, jag är ju verkligen så där att jag sparar på saker alltså, helt i onödan. Mm. Inte att jag egentligen drar mig från att använda, men jag använder ju till sista droppe. Jag använder ju krämer som alltså, får mig att klia i hårbotten, så bara fortsätter använda för att den, jag kan inte slänga in den när den är slut. Det där är alltså saker som stinker. Jag använder.
Nej, jag vill göra det.
Ja, jag kan inte sluta.
Om du frågar någon om hjälp, kan den slänga? Eller blir du... Nej!
Ja, så alltså, jag ska fråga David och så fort han talar kommer jag säga, den där rör ja. Inte. Jag är, alltså, jag är bedrövlig på det där.
Mm.
Alltså, om du... Jag kanske har 3 foundations i min sminklåda som jag får sitta och gröpa ur.
Men kanske vi ska då öva på, jag måste romantisera att tända ljus, för det är mysigt för mig. Som ju också alltså, kommer från min familj. Mamma och pappa har alltid tänt ljus.
Det, alltså, det finns ingen som inte tycker det är trevligt med levande ljus.
Nej.
Det är som att det är livet för oss.
Det är något som blir fuckat i hjärnan att så här, jag ska ha ett ljus tänt på badrummet och ska inte jag vara där.
Ja, okej. Okay. För det där måste man släppa. Det, alltså, jag har ju bott med Charlotte och hon tänder alltid ljus in i badrummet. Det är så jävla trevligt att gå på toa utan att tända lampan.
Ja, men jag gör det när jag har gäster, det är det som är synd, men jag gör det inte för mig själv. Jag
tycker du slösar på fina stunder.
Det behöver inte jag ha för mig. Det måste jag bli bättre på.
Mm. Det där är verkligen din.
Och då kan du också romantisera att slänga.
Jag vågar inte ens tänka på det. Vad ska jag slänga? Ingenting kan jag slänga.
Dina foundations som är slut.
Det finns lite kvar. Jag kan inte, jag kan inte.
Nej. Men jag tycker så här, jag tycker faktiskt nu som din vän, när någonting luktar illa,
men,
då måste du slänga det.
Jag har aldrig använt något som luktar illa för att det är gammalt.
Okej.
Jag har använt något som luktar illa för att det är någon aktiv ingrediens i. Jaha. Som luktar illa.
Jaha. Okej. Ja, ja.
Men
du alltså, tycker det luktar illa.
Ja, exakt.
Ja.
Men har jag en concealer som smular sig,
då slänger du.
Använder den varje dag.
Nej.
Jag och tycker åh, min smink blir bra.
Emily, sluta. Det där får du sluta med.
Det ska jag verkligen kämpa för att sluta med.
Ja, det får du.
Det kommer att bli en kamp.
Du måste hitta något sätt att övertala dig själv som du tycker är viktigare än att spara den. Så då måste du komma på varför du spar den.
Alltså jag måste nästan lägga den. Alltså det är som att jag måste hitta på något som man gör till
barn. Lura dig själv.
Om man gör till barn när man ska bli av med sina nappar och säga att man ska lämna dem till postkalen. Det är så jag måste göra. För om någon annan tar den ifrån mig och säger jag kommer använda den.
Mm.
Då känns det.
Det är ju så jag gör. Jag ger ju bort allt.
Jo.
I stora sjok.
Jo, och jag, det är jag som får dem och måste använda dem. Ja. Så jag måste hitta nästa person i ledet som jag får ge vidare till. Men jag ska inte ge andra smulor.
Nej, du ska inte, det gör ju inte jag heller. Men jag har inte svårt att kasta saker. Nej. Som jag tycker är trasigt.
Nej.
Men om du återvinner på något sätt, är det bättre då?
Ja, det är det bästa alternativet.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge den här podden 5 stjärnor i din poddapp. Ha det så bra!
Hejdå! They say the sun and a shine for all, but in some people world you never shine at all. These roads of flames are catching a fire. Ah. Tell me where you gone, gone, gone. I've been feeling for your love so long. We can praise God in the moonlight. Baby, if you with me, better do right. And I've been gone too long. And I'm hoping that you sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. Fire.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.